Välkommen till Apans anatomi. Jag fortsätter den här vårens serie där jag tänker prata om med olika folk om sociala reproduktionen, kön och könskriget. Och könskriget blev lite temat för den här gången. Och min gäst idag är Myra Åbäck Öhrman. Välkommen Myra.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Jag brukar alltid låta folk presentera sig själva, just för att jag är så dålig på att presentera folk. Men vi pratade om det innan och då sa du att den nya mitten hade beskrivit dig som expert på unga män på internet.
Ja, det är nog min favorit byline för närvarande. Det är väldigt roligt. Och ganska sant, tror jag, ändå. Lite mot min vilja.
Men du är frilansjournalist, du skriver för Arbetet Kultur, etc., Syre.
Var jag inte skrivit i laget, men jag är återkommande åt Arbetet Kultur framförallt och Syre, kan man säga.
Ja, vi är typ nästan i samma tidningar, du och jag.
Ja.
Samma frilansliv. Och vi har ju typ lärt känna varandra på nätet liksom i samband med... Du höll på med, båda hade en perversion för att granska alt-right. Och utifrån det, utifrån alternativhögern liksom, som nätfenomen, kommit in på andra fenomen.
Det kan man säga. Jag var ju en del av Interrasistmän, som ju var hur jag egentligen började skriva om politik. Och jag kom in på det, hur jag beskrev mig, kommer jag ihåg när jag började med Interrasistmän, var att jag var ett nättroll som gillade att bråka med nazister online. Vilket var en lite såklart klatschig beskrivning av det, men ändå i grunden ganska sant, tror jag. Jag växte ju upp mycket på nätet, och då kanske framförallt i de här miljöerna som sen blev en boiling pot av olika sorters althöger idéer, till exempel på 4chan och sådär. Så att jag var ju väldigt aktiv i den typen av forum, och där har det ju alltid varit såklart en hög närvaro av den sortens idéer, eftersom de har varit främst befolkade av vita tonårskillar. Och gamingvärlden också, som jag var en del av, var ju också... Det är en ganska tydlig demografi så, och i den typen av sammanhang så växer det väldigt lätt fram den sortens rörelser. Så att jag har alltid bråkat mycket med sådana människor och liksom hållit koll på dem, därför att det har varit människor som har varit relevanta för den sfären. De dyker upp i den sfären, de debatteras i den sfären, och sen så via det så kom jag väl in på att granska Sverigedemokraterna och mer en liksom bredare politiskt intresse kanske.
Och du har ju inte suttit på avstånd och granskat det här, utan du har ju verkligen gått in i närkamp, i närdebatt, och liksom till och med gått på högerextrema möten eller hängt i chattkanalerna och forumen och liksom suttit och tagit. Och det ger ju en kännedom liksom.
Ja, jag vill ju tro det i alla fall. Och jag tycker att det är viktigt. Jag har alltid tyckt att det var viktigt. Det har alltid varit viktigare för mig att ha den typen av förståelse och insyn har alltid varit mer värt för mig än att ha kanske någon sorts mainstream uppskattning eller plattform eller sådär. Därför att jag tycker att det finns ett värde i att också finnas där de här diskussionerna finns. Och det har ju också gjort att jag medvetet försöker välja att vara med i olika sammanhang, ställa upp i sammanhang där jag kan nå ut till sådana människor, oavsett om det är att hänga på Ingrid och Konrads Discord-server och prata om feminism med en massa 20-åriga killar som hatar kvinnor. Eller om det är att ställa upp i en podd eller börja livestreama på Twitch, därför att det inte finns... Liksom, det är en plattform där det är demografi som normalt inte exponeras för varken vänsteridéer eller feministiska idéer. Jag tycker det är viktigt att finnas på de ställena.
Och du kör live streamar varje söndag.
Mm.
Och sen kör du även andra kvällar där det är mer spel och...
Precis, jag kör ju min söndagsstreamen på söndagkvällar. Som numera också faktiskt klipps delar av och läggs upp på YouTube. För de som inte kan titta live. Så. Och då pratar vi allt möjligt. Sådär, politik eller kultur eller tittar på höger cringe. Brukar vara poppis. Vi tittar väldigt mycket just nu på nätverkets olika YouTube-kanaler. Och skrattar åt dem.
Tor Pålssons högerextrema...
Ja.
Nätverk.
Exakt. Och sen så spelar jag lite gamla 90-tals äventyrspel oftast på onsdagar med min brorsa. Så det är väldigt roligt. Det har varit väldigt, väldigt kul. Jag började med det under pandemin för att jag saknade egentligen att vara ute och föreläsa och sådana saker. Och träffa folk och liksom utbyta idéer med folk. Och då kändes det roligare när jag gör en podd. För att du har det här omedelbara... reaktionen på det du säger, du kan föra resonemang med folk, du kan hoppa mellan olika saker och det passar mitt sätt att tänka väldigt bra också, att behöva springa på volley med saker snarare än att planera och genomföra. Så att, det har varit jättekul och det känns också viktigt att det finns en närvaro av framförallt kanske så här progressiva och vänstertankar i online, därför att vänstern har varit så dålig på det traditionellt, kanske i alla fall senaste 7-8 åren. Har vänstern varit väldigt dålig på det.
Och jag tänkte vi ska prata om just det där unga män på nätet och ta olika vinklar utifrån alt-right, men också utifrån manosfären, incels, kommer väl förklara alla de här begreppen under liksom diskussionen, men även du har skrivit en del om de motsvarigheterna på oss kvinnor som tradwives och även TERFs, liksom de, vad ska man säga, anti-trans, vad kallar de sig, gender critical?
Genuskritiska tror jag blir närmsta översättning. Eller jag har landat i det i alla fall.
Ja.
Nej, men, och det är såklart intressant för någon som jag då som är intresserad av feminism. Jag är intresserad av kön och genus. Kanske för att jag är en person som... alltid har rört mig i mansdominerade miljöer på grund av att jag har varit mycket online och jag har varit datorspelsnörd och sådär, så har man ju haft gott om tillfällen att reflektera över skillnaderna och likheterna mellan könen, så att säga. Och såklart har jag haft ett intresse för feminism länge, men kanske inte... Det har inte varit en av de sakerna som jag liksom ideologiskt har grävt i och vridit och vänt på samma sätt som jag har gjort med höger-vänsterpolitik. Inte förrän ganska nyligen egentligen, eller kanske de senaste åren, som jag började se nyanserna i det svenska samhället när det kom till feminism. Kanske främst genom diskussioner jag har haft om porr och om prostitution och sådana saker.
Mm.
Den brytpunkten blir, eller den, ja, den, vad ska man säga, skiljelinjen i den feministiska ideologin blir väldigt tydlig. Mm. Och transpersoner är också en sån, där det märks väldigt mycket.
Jag var ju lyssna på Navid Modiris, den här, när han la ner sin samtalspodd så gjorde han den sista gala i Stockholm. Och då hade de ju en panel där om könskriget och där du skulle ha suttit med, men du var sjuk just då.
Ja.
Och jag skrev en text sen om det etc. där jag liksom slog mig att de fyra männen i panelen på ett sätt symboliserade fyra olika mansrörelser. Och jag var så nyfiken vad du hade tänkt säga i den panelen.
Ja, gud, alltså... Och det är verkligen som du säger, att det här är ju... tre av de här är ju personer som jag har, i alla fall två av dem är personer som jag liksom har bråkat med ganska mycket över just deras syn på kön, för de är ju väldigt inriktade på maskulinitet och machoideal och så den konservativa reaktionära synen på vad män bör vara med yxor och köpa sex och allt vad de håller på med. Alltså jag vet inte riktigt, så jag hade någon idé när jag skulle dit om att jag vill se vad de här tänker ta upp för någonting. Jag vill se vad de tänker gå in i det här och jag har en hyfsad gissning. Jag hade en hyfsad gissning om vad deras idé skulle vara och vad deras tanke skulle vara. Och min hela plan var egentligen att jag bara skulle sitta och sticka hål på det så gott jag kunde. Därför att på något sätt så är såna här människor, de har en syn på kön som är ganska korkad och ganska endimensionell. Och min erfarenhet är väl att ofta så behöver man bara liksom ställa ganska enkla motfrågor för att deras resonemang ska falla ihop. Därför att skillnaderna mellan män och kvinnor är inte så milsvida som de föreställer sig. Så att om de bygger hela sitt resonemang på tanken att män och kvinnor i grunden är fundamentalt olika, vilket de oftast gör, och att man därför beter sig på olika sätt, vilket i viss mån är sant. Alltså vi är liksom socialiserade på olika sätt, vi kommer att bete oss på olika sätt, men mönstren är väldigt lika, bara att språket är lite annorlunda, eller fenomenet, vilken form det tar, är lite annorlunda, men vad man försöker göra och hur man försöker göra det är ganska lika. Så att jag skulle nog vilja liksom sätta mig och bara ta alla deras påståenden om att män är annorlunda än kvinnor och så vidare, och sen hitta liksom den kvinnliga motparten och försöka så här, men är inte det här exakt samma sak? Det hade varit intressant, tror jag. Och sen försöka leda in dem lite grann på också och prata om så här, mitt grundproblem med hela mansrörelsen, eller snarare den del av mansrörelsen som de företräder, som handlar mycket om att man ser framför sig att problemet för unga män idag är att det inte finns en tydlig roll, att det inte finns, att man inte får vara en man längre, och att det är det under attack, och då blir man liksom politiskt eller ideologiskt eller socialt hemlös. Skriver under på till viss del. Därför att jag tror att det finns ett problem för män idag som består av att man är fast mellan två ganska motsägelsefulla ideal. Och det är liknande det som egentligen kvinnor utsattes för när man började den kvinnliga frigörelsekampen. Till exempel så vet jag att när jag skrev i en Timbro-antologi om feminism av alla saker, om synen på prostituerade i Sverige under historien och så där, eller ja, i världen egentligen. Och en av grejerna som jag tyckte var intressant där var hur man pratade om att den sexuella frigörelsen på 70-talet, att det fanns väldigt många kvinnor som var kritiska till den eller negativt inställda till den, därför att innan så hade man ett ganska begränsat antal saker som man behövde vara som kvinna. Du behövde vara mamma och du behövde vara fru, men nu skulle du också vara karriärkvinna och du skulle vara porrstjärna och sexuellt frigjord och allt det där. Och det är jobbigt att försöka bolla alla de här rollerna på ett bra sätt. Och jag kan sympatisera med det, att det blir fler krav som ställs. Och det är lite där män är nu, tänker jag mig. Att vi är i den fasen där plötsligt så räcker det inte att man drar in en lön, utan man måste också vara närvarande pappa, och man ska vara emotionellt stöd, och man ska vara en massa saker som väldigt många män, särskilt de äldre generationerna, egentligen aldrig har fått lära sig. Och jag kan verkligen ha sympati för den idén, men mitt problem med det man gör när man förespråkar att vad vi ska göra är att gå tillbaka till den mer endimensionella manligheten, det är ju att du gör egentligen unga män en otjänst. För att du förbereder och rustar dem för ett samhälle som inte längre existerar. Så att jag tänker att anledningen till att den här mansrollen, den traditionella mansrollen, håller på att är under attack inom citationstecken, är ju för att den är inte så himla gångbar i det samhälle vi håller på att bygga. Vi håller på att bygga ett samhälle som inte på samma sätt är beroende av traditionella knegaryrken, till exempel, som ju var en viktig anledning till att män behövde vara som de var. Vi behövde fostra män till att vara sega och tysta och uthålliga. Därför att man var liksom tvungen att ha en armé, bokstavligt talat, av män som var villiga att slita ut sina kroppar i fabriker eller att gå ut och dö i ett krig någonstans för sitt land och sådär. Så det fanns en poäng i att man fostrade män på det sättet. Men det samhället finns ju inte riktigt idag, eller vi håller på att bygga bort oss från det.
Eller så har det exporterats bort, att det är liksom flyttat ut den formen av arbete. Att den,
oh ja, så är det ju.
Den ligger i Kina eller tas in genom byggarbetare liksom från forna östländer. Som.
Precis. Mm. Så att är du en västerländsk man liksom idag, så har den här rollen som Ivar Arpi eller vem det nu kan vara försöker förespråka alla egentligen på den sidan av debatten. Som pratar om att vi måste tillbaka till den traditionella mansrollen. Jag ser det ju som att du gör unga män en otjänst om du släpar tillbaka dem i det. Därför att vi kan se idag på att kvinnor i högre grad utbildar sig, skaffar en högre utbildning, vilket är mer och mer viktigt i samhället idag. Vi kan se det på redan liksom i skolan att killar har det svårare även i lägre klasser. Så att det känns som att man vill inte nödvändigtvis deras bästa om man säger att det här är vad ni ska tillbaka till. Därför att då drömmer man liksom om en tid som inte finns. Och det gör man väl i och för sig uttalat i många av de här rörelserna. Många i både i incel-rörelsen och i tradwife-rörelsen som jag skrev om häromdagen föreställer sig ju någon sorts romantiserat 50-tal. Men så ser inte samhället ut längre. Nej. På väldigt många sätt.
Ett väldigt bra begrepp tycker jag är det här remaskulinisering. Att det är precis det du beskriver, att det har funnits en liksom en manlighetsideal som har fallit och att det måste återvändas till. Och någonstans i den här analysen, som alla de här männen i den där panelen, oavsett om vilken strömning man skulle tillskriva dem, så delar de den här synen på att en del av att varför den här mansrollen föll, det var feminismens fel. Det var feminismen som ideologi som undergrävde det där och därigenom hotar liksom kärnan i liksom vår civilisation. Och därför krävs en så här remaskuliniseringsrörelse som återvänder till det.
Mm. Och de har ju rätt på sätt och vis får man ju säga. Alltså att visst är det så att det finns ett samband, tänker jag, mellan det faktum att kvinnor började behandlas lika. Alltså att det finns ju den traditionella mansrollen, eller samhället hur det var uppbyggt, där du hade män som var breadwinners som gick ut och jobbade och så. Det var ju beroende av att det fanns en kvinna som gjorde hushållsarbetet, som tog hand om barnen och så vidare. För annars hade inte det funkat. Du hade ju inte haft möjligheten att göra de här sakerna. Så att på så sätt, absolut, det är klart att feminismen på något sätt har påverkat din möjlighet att vara en traditionell man. Men ingen av de här sakerna skedde ju för att det fanns en oerhört stark feministisk rörelse som ville det enbart. Och framförallt så att man till exempel inte kan försörja ett hushåll på en inkomst längre. Det är ju inte feminismens fel.
Mm.
Det är inte feminister som har gått ut och sagt att vi ska sänka lönerna och höja levnadskostnaderna. Utan det är klart att det finns ett marknadsintresse och ett kapitalistiskt intresse bakom det som har drivit på att det är mer lönsamt att ha det så här och det är mer praktiskt på andra sätt.
Jag beskrev fyra olika sådana manströmningar och nu har det kommit ett nytt om Phronesis som har temat det reaktionära, där de har ett block just om det här liksom antifeministerna. Och Lukas Scottsén har en artikel där, Från befriade män till alfahannar, där han skissar på liksom hur från de här feministiska mansbefrielserörelserna kom att få en sidoströmning som var antifeministisk, som kom att kallas mer mansrättsaktivism eller jämställdism kom det att kallas i Sverige, där män såg som förtryckta och kvinnor privilegierade. Och sen så kom det en annan strömning som kallas den mytopoetiska, som var mer att män måste hitta tillbaks till manligt sätt att förhålla sig till känslor och faderskap och allt sånt genom ritualer ut och trumma i skogen. Liksom. Alla ni som har sett dokumentären Rörelserna. Rörelsen ni liksom kan se för er vad liksom det här är för något. Och Navid Modiri är ju själv en del av en sån rörelse. Att Carl Gustav Jung är väldigt viktig med arketyper och myter. Och Jordan B. Peterson är i liksom den där traditionen. Och sen så har vi den här liksom som är mer strikt antifeministisk som kallas manosfären. Vi kanske kan börja med den liksom, manosfären, och prata vad är manosfären? Så.
Alltså manosfären är väl någon sorts paraplybegrepp för en del löst länkade eller överlappande rörelser som inkluderar incels då bland annat kan man väl säga i någon mån, men också kanske främst Red Pill-rörelsen som ju egentligen var någon form av, jag skulle säga att det är ungefär samma som incel-rörelsen, så det är idén om att det finns en konspiration mot män och så vidare. Ja.
Och vad menas med red pill? Och vad menas med incel, alltså, kan vi ta nu?
Red pill är väl generellt ett begrepp. Det är från Matrix-filmerna då, som har kapats av den radikala högen på olika sätt för att beskriva idén om att man inser, man tar det röda pillret och inser att det finns en global sammansvärjning på olika sätt som man behöver sätta sig upp emot eller revoltera emot. Är väl enklast sätt att beskriva det på. Den har jag använts inom alt-högen en hel del.
Mm. Althögen hämtade den väl från manosfären i stort sett.
Att där har vi också ett visst överlapp kan man säga, mellan Althögen och incels och red pills och sådär. Det var ju en väldigt stark online-rörelse innan alla började bli bannade från Reddit och YouTube och allt vad det var. Men det var ju, de var ju oerhört starkt där innan Trump. Och sen har vi då Men Going Their Own Way som jag tror är relativt, det funkar nu, men det var ju också en idé om att kvinnor bara utnyttjar män. Män ska bara som motståndsrörelse skita i kvinnor och bygga upp sig själva. Så att någon form av så här manseparatistisk, oftast frånskilda, bittra män som sa, nu är jag klar med kvinnor, jag ska bara sitta och prata med andra män om hur mycket jag hatar min exfru och sådär. Och sen så har vi pick-up artists som ju är också en
förförelsekonstnärer från Esisam. Fascinerande för översättning. Men...
Ja, verkligen. Förförelsekonstnärer. Don Juan.
Något att skriva på sin lilla kort.
Liksom. Ja, men där har vi ju egentligen alltså, människor som behandlar kvinnor som... Det började ju med Neil Strauss The Game egentligen, som det handlar om att man ska på olika sätt hitta metoder för att framförallt kanske våga gå fram till och prata med kvinnor. Och det är väl det mest positiva. Jag vet att författaren av The Game själv gick ut sen och tog avstånd från det som följde i spåren på det. För pick-up artists är en lite mer cynisk syn på kvinnor som troféer som man ska vinna, och ens värde som man beror väldigt mycket på hur många kvinnor man kan lägra, och eftersom kvinnor inte är människor utan någon form av manipulativa Venus-aliens så ska man givetvis vara manipulativ på olika sätt för att lyckas snärja dem, kan man säga, är väl idén. Och de här överlappar ju såklart i sin misogyni väldigt mycket. Och sin totala oförståelse inför kvinnor. Men det var väl ungefär vad man brukar kalla det manosfär. Jag skulle säga att till exempel Andrew Tate, som är väldigt i ropet senare år, är ju definitivt en del av den miljön, eller skulle kunna anses.
Han har tagit allt därifrån. Liksom. Det är inte så mycket originellt, utan det han har liksom paketerat det vidare till en ny affärsverksamhet. Så.
Precis, och innan det, vi menar inom det har ju... personer som Rouge V som hade också mycket sådana där kvinnor är dumma djur och man ska bara på olika sätt snärja dem eller manipulera dem så att man får som man vill. Och sen har vi Jordan B. Peterson som ju också, man måste också säga, liksom finns i det spektrat på något vis. Även om han är på ytan mer intellektuell eller mer sansad, så är det ju där han har hittat sin fanbase inom den här manosfären.
Men om vi går in på incels, det betyder ju liksom män som ser att de lever i ofrivillig celibat Och att det har liksom blivit som en nätkultur med forum där man diskuterar varför man befinner sig i den här. Hur, på vilket sätt liksom är föreställningarna i den här incelvärlden en del av manosfären? För övriga manosfären är ju, både de här pick-up artisterna, de betonar ju väldigt mycket knepen för att få kvinnor på rygg, liksom erövra kvinnor. Liksom, och den övriga som betonar den här alfamannen, den remaskuliseringen genom att liksom gå till gymmet, testosteron, ha en hög testosteronhalt, att liksom bli en riktig machoman som dominerar liksom kvinnor. Hur kommer incels in i det här? Liksom, som?
Incels som fenomen är väl ganska ofta vad vi i svängen kallar för blackpilled, som är då en variant på redpilled, men det är en nihilistisk variant av det, att man har tagit en blackpill så inser man att allting är kört och allting är värdelöst och så vidare. För det är en ganska uppgiven och bitter rörelse i mångt och mycket. Man ska komma ihåg att liksom incel-begreppet myntades av en kvinna från början, som hade en bisexuell kvinna, lesbisk eller bisexuell, kommer inte riktigt ihåg, men hon hade svårt att dejta. Så hon var den som myntade det här, och det startades upp supportforum då för folk som hade svårt att träffa partners och dejta. Och sen så gjorde det som det ofta gör på internet, att det muterade till någonting helt annat som kanske främst fick genomslag i mainstream med olika typer av, i princip, terrorattacker mot kvinnor, som Elliot Rodger, som var en person som var väldigt involverad i incel-kulturen och sen gick ut och sköt ihjäl folk över det. För att han tyckte att han förtjänade minsann att kvinnor skulle respektera och svimma av hänförelsen när han dök upp. För han hade en bil och han var snygg och hade rika föräldrar, och varför respekterade kvinnor honom inte och sådär. Så att den har blivit det den är idag är ju till stor del, skulle jag säga, för att vad incelrörelsen började som var någon form av supportgrupp, för stödgrupp för människor som hade svårt att socialisera med eller dejta eller kanske framförallt det motsatta könet. Det blev ju liksom bara en väldigt bitter ekokammare och en väldigt destruktiv sådan, skulle jag säga. Om man tittar i de här forumen så handlar det ju till 90% om att prata om hur kört allting är och hur dåligt man mår, och förstärka idén om att man aldrig någonsin kommer att hitta kärlek eller vänskap eller närhet eller någonting annat. Och prata om vem man ska skylla det här på. Och som alla såna här typer av rörelser så tenderar de ju också att vilja hålla kvar folk i det. Därför att om man själv är en person som tror att jag är värdelös som partner, jag kommer aldrig att träffa någon, så vill man ju känna att det finns andra som är som en själv. Och det är det som är hela idén med en stödgrupp, att man kan liksom avdramatisera det och känna att man får en samhörighet i att vara utsatta tillsammans. Men det gör ju också att om någon riskerar att komma ur det sammanhanget så vill man ju dra tillbaka dem i det. Och det är väl det som är det mest tragiska med de här, att väldigt mycket av tiden så sitter bara folk och säger nej, du har rätt, du kommer aldrig att träffa någon, du är alldeles för ful, du kommer aldrig att få ligga och sådär. Så den blir väldigt, väldigt destruktiv och självdestruktiv. Den närmar sig ett självskadebeteende för vissa, tror jag.
För jag tänker en likhet av vad det finns bryggor och broar in i alt-right och liksom den formen av höger, det är ju också att det är, synen blir väldigt biologistisk, att det handlar om gener, genuppsättningar, utseende, att du har liksom alfamännen eller de här högattraktiva männen,
chadsen
som får alla brudar liksom, och de har egentligen inte gjort sig förtjänta på det på något annat sätt än att de har fötts med rätt genuppsättning, de har fötts med rätt förutsättningar. Och de blackpillade då är de som Som man bara insett att det är, men tyvärr, vi, med den uppsättning jag har kommer jag aldrig kunna... Att alla kvinnor, liksom, sitter de på Tinder så letar de efter samma liksom, lilla procent attraktiva män och alla andra män swipas. Liksom. Och då kan man liksom lura det där på ett sätt där liksom, the game kommer in. Liksom, att du kan lära dig på olika manipulativa liksom, sätt ändå liksom, få skåra, liksom, få till det liksom, så här, om du bara lär dig spela det här systemet. Eller så är det de som känns igen att ja, men inte ens den vägen är möjlig. Utan det är bara...
Precis. Det är det som är Andrew Tate-grejen. Det är ju att förespråka att om du blir rik så kan du köpa dig till kärlek. Eller ja, de är inte ens intresserade av kärlek oftast. Det är ju bara att ligga med folk eller att bli beundrad av kvinnor. Så. Men väldigt många av de här unga männen som är i de här rörelserna är ju också... De är ju inte bara... De har inte bara svårt att liksom träffa kvinnor, utan de känner sig också utstötta ur samhället i stort. Det är människor som inte har ett jobb, de har ingen utbildning, de sitter hemma och är generellt väldigt ensamma på andra sätt också. Vilket inte är så förvånande, därför att jag skulle, rent gissningsvis så skulle man väl säga att om du har liksom ett fungerande socialt liv och ett arbetsliv eller där du kommer ut och träffar människor, så kommer du ju att träffa kvinnor, och du kommer också förstå att kvinnor är människor, vilket många av de här inte gör. Så att man får ju onekligen uppfattningen av att det här är ganska isolerade och ensamma och uppgivna män, alltså på många andra sätt, för de har liksom inget annat heller. Och det är väl det som blir så farligt, att man, det finns materiella saker i deras liv som är genuint dåliga och som är problem. Jag vet att jag tittade på lite, när jag skrev om incels, så tittade jag på lite grann forskning över, är det verkligen så att unga män, för det finns indikationer på att unga män i lägre utsträckning än tidigare har sexuella relationer. Men när man tittar lite djupare på den frågan, så har det ofta att göra med saker som att man bor hemma längre, vilket gör att man kan inte liksom ta hem folk till sina föräldrar. Och liksom sådana här, det finns liksom praktiska bostadspolitiska problem eller arbetsmarknadsproblem som gör att det här blir ett problem. Det blir ett problem, men det är inte grunden till problemet. För skulle de här människorna ha ett jobb de älskade eller åtminstone stod ut med, eller en hobby som var något annat än att sitta hemma och tycka synd om sig själva, så skulle de förmodligen inte bry sig lika mycket om det faktum att de inte får ligga. Utan det handlar nog om att hitta en enkel förklaringsmodell på varför man har det pissigt, och då går man till det här. För att där har man en väldigt tydlig fiende som man kan mytologisera nästan. Sådär, och säga att det är de onda kvinnorna som har gjort det här mot mig. Det är de som tar mina jobb, och det är de som bara dejtar chads. Och annars så skulle jag kunna ha en partner och vara fungerande i samhället. Men det hade de förmodligen inte varit.
Nej. Jag tänker hur central ändå det här med självhjälp är i alla de här sammanhangen. Att man ska ha liksom instruktionsböckerna eller självhjälpsböckerna, att liksom Jordan B. Peterson gjorde liksom sin bok, de här, vad var det, 12 reglerna, liksom var en självhjälpsbok. Spelet fungerar liksom, The Game, som en form av självhjälpsbok, och så många av de här Red Pill, vad ska man säga, gymmachomännen eller The Golden One och Andrew Tate är olika, så här, ska sälja in den här framgångsmodellen. Ja, och då måste ju också de här svartpillrade både vara målgruppen men också vara ett hot, i och med att de har bara resignerat och gett upp, att det är inte ens allt det här, gå och bädda din säng och liksom tvätta din snopp och liksom sköta det.
Nej, men precis, och mycket av den här självhjälpskulturen är ju inte, För det första ska vi säga att det är väldigt lustigt med tanke på att vi pratar om skillnader och likheter mellan könen. Men just den här liksom självhjälpsbokskulturen har ju åtminstone jag tidigare sett på en ganska kvinnlig företeelse. Mm. Så att det är lustigt att den har vuxit fram i de här kretsarna som generellt pratar om just att skillnaderna mellan könen är så stora, men självhjälpsgurus är oerhört stort. Och de har ju såklart också ett ekonomiskt intresse av att folk inte riktigt bryter sig ur det här.
Så det finns en väldigt stark grift i hela det här liksom?
Att... Oh ja, såklart olika från individ till individ. Alltså jag tänker mig att Jordan Peterson verkar vara en ganska blödig person och vill säkert på något plan hjälpa folk, även om jag inte riktigt vet vad han gör nu. Men liksom Andrew Tate till exempel är ju bara intresserad av att grifta pengar, och det är ju en... Det är ju lite som inom New Age-rörelsen där man, vissa är där som vänder sig till väldigt, väldigt utsatta eller väldigt svaga och desperata människor för att mjölka pengar från dem. Det är klart att man vill ju inte att de ska faktiskt få verktygen de behöver för att må bra, därför att man har ett egen intresse av att de kommer tillbaka och fortsätter att köpa ens ormolja. Liksom. Mm. Så att det, som sagt, jag tänker att de här personerna av flera olika anledningar har ett intresse av att män faktiskt inte förbättrar sig själva. Och att man ska vara lite cynisk till deras bevekelsegrunder.
För vi pratade om så här kopplingen till alt-right och hela den, vad man ska säga, den radikaliserade, radikalkonservativa miljön å ena sidan. Men här har man ju nästan en slags nyliberal liksom variant. Och jag tänker det är intressant att det finns de här två högersidorna i det, liksom trad-biten, trad-sidan i det, drömmen om trad, och det andra är du skapar själv din framgång, att du måste lägga manken till, och om du har liksom, tar ditt öde i dina egna händer och styr världen, så kan du få det du vill ha, och har du inte fått det, då kan du inte skylla på systemet eller världen, utan det är dig själv som är problem, så här. Och Sandra Tate, så är ju kvinnorna är ju, det är ju inte liksom en motpart nästan, utan det är en attiralj. Det är som att ha en, du ska ha en bil, du ska ha 10 bilar och 10 brudar liksom. Och det visar att du är framgångsrik liksom. Pengarna på kontot är liksom ena sidan, bilarna och brudarna är liksom...
Ja, och det skiljer sig ju lite från den klassiska, som du säger, liksom traditionalismen som är... Liksom hitta en fru och skaffa vita barn. Så. Mm. Men det är en av många, kan man väl säga, lite förvånande, men borde inte vara det, så överlappningar mellan någon sorts libertariansk idé om personlig framgång och frihet och liksom, i grunden fascistiska idéer om hierarkier och så vidare och medfödda styrkor och sådana grejer. De brukar liksom flyta jämsides på ett ganska okomplicerat sätt ganska ofta.
Jag tycker det är helt fascinerande hur... Ja. Jag är helt förbryllad av det, hur de där gifter sig samman.
Ja.
Men om vi ser till Sverige då, för att det här vi... Ofta när vi diskuterar det så diskuterar vi som amerikanska fenomen. Liksom, men hur mycket kan vi se att... Vad finns det i Sverige som motsvarar det här?
Vi ligger ju lite efter, vi tar ju tyvärr får man väl säga efter USA ganska mycket i för närvarande. Speciellt högern verkar vara några år efter den amerikanska diskursen. Jag skulle säga att det finns ju vissa sådana här tendenser i Sverige också. Vi nämnde de här manslägertyperna, pratade om den typen av rörelser där man fokuserar på reaktionär manlighet, så att säga. Och den rörelsen såklart växer ju i takt med att den högerpopulistiska rörelsen växer, tänker jag, i mångt och mycket. Alltså att i takt med att Sverigedemokraterna får större politiskt inflytande och den gängse bilden av det politiska spektrat, Overtonfönstret flyttas liksom mot höger, så kommer ju det här med det i någon mån. Men jag tänker också att vi har en lite annan situation i Sverige, därför att Sverige har varit ett av världens föregångsländer när det kommer till jämställdhet. Att det på många sätt är kanske mer djupt rotat här, vill jag tro. Men man kan ju se såklart att vi har motrörelser. Det finns individer i Sverige som försöker vara Jordan Peterson eller göra samma sak som Jordan Peterson gör. Man försöker vara någon sån här manlig intellektuell som går ut och pratar om att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män. Du har folk som försöker göra mer den pick-up artist-grejen. Vi har en del sådana. Men jag upplever inte riktigt att den griften existerar än på samma sätt i Sverige.
Det finns inte sådana forum riktigt på det sättet.
Nej.
Däremot verkar ju alternativhögern, det som är kvar av den, gått in mer åt det här hållet. Och nischat in sig där.
Ja, det är ju en logisk, alltså det är en logisk följd av det, tänker jag. Jag tänker att vi vet ju att främlingsfientlighet växer ju liksom i dålig ekonomi och sådär. Och är det någonting den högerpopulistiska rörelsen gör, så är det ju att driva på den typen av splittring. Där det liksom handlar om att identifiera en annan folkgrupp som hotet mot ens egen position. Och där kommer ju konflikter mellan män och kvinnor också in, givetvis. Alltså att vill man skylla världens problem på någonting som inte är liksom en livstid av nyliberala reformer och så här komplexa grejer, eller globala klimatmål. Man vill inte prata om de sakerna, utan man vill prata om någonting som är väldigt personligt och väldigt greppbart på individuell nivå. Så är ju också konflikten mellan män och kvinnor, eller balansen mellan män och kvinnor, väldigt tacksam. Precis som den är tacksam när det kommer till folk med invandrarbakgrund. Så att jag tänker mig att det där är ett bra slagfält för den typen av aktörer. Att prata om hotet från feminismen, hotet från invandringen, istället för att prata om faktisk politik, ekonomisk politik. Och man kan se lite grann det där, tycker jag, i Riks, SDs propagandakanal har ju börjat göra en del sådana saker där man pratar om. Det var väldigt kul, de håller på att göra någon podd nu med Rickard Sörman, sitter med Emmy som är där. Så det är en äldre man och en ung tjej. Och så ska de prata om könsroller. Det var väldigt roligt att lyssna på, därför att på sätt och vis så var ju han nästan mer progressiv än vad hon var. Han säger vid något tillfälle, vilket jag tyckte var väldigt komiskt och roligt, att ja, men om man vill ha en sån där traditionell man, då kan man ju gifta sig med en muslim. Och hon blir helt ställd så här. Men, och jag tänker att,
som Andrew Tate.
Ja, precis. Ja, nej, det är en grej nu att de håller på att konvertera en del av dem där.
Ja, och det verkar ju också som Tate har muslimska män också som en av sina nya målgrupper att attrahera.
Ja, det är ju smart, målgruppsmässigt. Jag kommer ihåg att Nordisk Althöger pratade ju för sådär 2016 om vit sharia. Kommer du ihåg det?
Ja.
Vilket var osedvanligt självmedvetet.
Ja, för det är klart. De hyllade liksom taliban-idealen som sina.
Ja, och det där är ju någonting som vill man nu bredda. Det förvånar mig lite grann faktiskt, om man nu är väldigt reaktionär, religiös eller sådär. Om man nu tror att vi har en jättehög invandrad befolkning med den här typen av religiösa reaktionära idéer. Mm. Så det här är ju jättebra, varför inkluderar ni inte dem då? Ni vill ju samma saker, men rasismen kommer emellan, och det är väl tur det, får man väl säga kanske. Men jag tror att det är så man kommer se det i Sverige. Jag tror att man kommer se det i att vi har en backlash som är pågående och ganska tydlig i de yngre generationerna. Det såg vi ju under valet, i hur yngre generationer röstar. Man kan också se det i en undersökning som gjordes relativt nyligen, där väldigt många unga män egentligen motsätter sig det, eller tycker inte att feminism är en bra grej och sådär. Så att någon form av backlash finns det ju, men den har inte riktigt samma ideologiska eller det finns inte liksom organisationer och tydlig ideologisk grund för den i Sverige riktigt.
Nej, ja, för det tänkte jag på med den här Navid Modiri-panelen, att de står för motsvarande saker som de amerikanska strömningarna står för. Men vilka unga män egentligen lyssnar på David Eberhardt eller Paolo Roberto eller Ivar Arpi? Så här. Hanif Bali har ju Och han är ju också inne i liksom gaming communities och så, liksom hans Sans och Bali liksom byggt upp en ung stödtrupp. Han verkar vara den enda som av dem som har en ung följarskara. Så då är det lite så här, de här unga som går ditåt, de hämtar det direkt från USA. De hämtar inte via svenska.
Nej, och det där är väl en grej överlag med unga och politik. Att det är så mycket mer, det är en så mycket mer splittrad miljö generellt. Sådär. Speciellt i de radikala hörnen. Jag satt och tittade på alltså egentligen, du kan ju dra paralleller till en högerriktad siege-kultur och allt det där som också överlappade. Du har terrorgram och du har alla de här liksom löst sammansatta självradikaliseringscellerna egentligen. Och jag tänker att det funkar lite så att man, det är en mer global miljö än tidigare för unga människor. De organiserar sig inte egentligen lokalt eller alls. Utan det är mer att man är i olika typer av små nätverk. Men visst är det så. Alltså jag menar, det är samma med Riks. Jag kan inte tänka mig att Riks har en målgrupp som är under 40. Och när man tar in unga tjejer så är det mer som ögongodis än som någon tanke om att man ska nå ut till unga människor, tänker jag mig.
Och vi har ju inte haft skolskjutningar i Sverige, men vi har ju haft försök till skolmassaker genom knivdåd eller liksom svärd och Trollhättan, Lund, Malmö. Det har varit liksom stoppade, eller vad man ska säga, de har ingripit i Stockholm. Och där ser man ju också att det är, de dels har de kontakt med varandra, men att de hänger just på sådana liksom internationella forum snarare liksom, och därför också är det svårare att hitta och upptäcka, för de finns inte, det är inte bara att gå ut på Flashback och hitta dem där eller liksom se dem på.
Nej, eller liksom, de har ingen klubblokal som man kan hålla koll på. Nu vet, alltså jag läste Expos senaste rapport och en av sakerna de tar upp där, det är ju att en av de nya grejerna inom extremhögern är i de här träningskampsportsmiljöerna.
Fight Club-inspirerade, ja, jag har också skrivit om det i Flamman.
Där. Och det är ju på något sätt ett sätt att försöka fånga upp unga män och få dem att organisera sig lokalt och fysiskt, så att säga. Sen kommer det aldrig sluta vara roligt att man blir inspirerad av en film, för det är väl framförallt filmen och inte boken, som är en satir över traditionell manlighet och den skada den gör. Men det är den klassiska grejen, att allting där man försöker driva med eller göra ett varnande exempel av liksom toxisk manlighet blir istället en oironisk inspiration för den här typen av människor. Vilket alltid är en väldigt intressant och måste vara oerhört frustrerande sak att förhålla sig till.
Men jag tänker att det där i filmen Fight Club, boken Fight Club, borde finnas en öppning för oss att tänka hur man ska göra. Att det är, där handlar det ju så himla mycket om en manlighet som ska konsumeras fram. Du ska ha de rätta attiraljerna, du ska ha ditt IKEA-kök, du måste vara vältränad, du måste vara så. Och det där handlar om hur de på olika sätt försöker bryta med det. Visserligen genom en så här väldigt kötslig, rå manlighet, genom att liksom boxa på varandra. Liksom. Men just det där, en manlighet som ska konsumeras fram, där går det inte att beskylla feminismen, och det är ju en form av alienation bland män som jag tycker högern inte riktigt lyckas nå fram till det sättet att tänka.
Nej, och inte vänstern heller tyvärr, för nej, det är ju en bra ingång, alltså det finns en viss sanning i idén om att vänstern på många sätt har tappat den målgruppen, och det man kan liksom säga vad man vill om feminismen, men det finns ju en viss sanning i att det förmodligen har stött bort en del, alltså när man gör en dålig feministisk analys eller man uttrycker sin feministiska analys på ett dåligt sätt, så finns det en risk att man exkluderar snarare än inkluderar män i den kampen. Och jag tror att man i mångt och mycket har gjort det misstaget. Sen är det förståeligt därför att jag tycker aldrig liksom att man riktigt kan förvänta sig eller kräva av förtryckta grupper att de ska hålla god ton gentemot sina förtryckare och så vidare. Nej. Och jag tycker själv att det är väldigt kul att driva med vita mäns bräcklighet och så vidare. Men det finns också någonting i det här. Jag vet inte om du har märkt av det här, men jag har stött på flertalet unga killar som är inblandade i högerextrema sammanhang när jag pratar med dem, som började, de har gått från, de typ gick, försökte gå med i unga, vad heter det, feministinitiativsungdomsförbund, unga feminister eller något sånt där. De gick in där först, de försökte engagera sig i feministiska rörelser och blev så, och kände liksom att jag inte är inkluderad här, jag är problemet hela tiden här, och då går de till de högerextrema istället. Jag har stött på jättemånga så här. Jag vet inte om det här är någon sorts confirmation bias från mitt håll för att jag har träffat på så här, anekdotiskt ett antal individer, men det finns kanske någonting där i att om man är liksom politiskt radikal, vilket många är i tonåren, så tack och lov, och man söker sig till radikala rörelser, att under en period så var de kanske väldigt inriktade på att inte fokusera på killars problem. Eller av goda skäl försökte att lyfta kvinnor eller folk som rasifieras. Eller så här. Att man liksom kanske inte riktigt kände att man var välkommen där på samma villkor som alla andra. Och sen om det var rimligt eller inte vet jag inte. Jag menar, jag har varit politiskt intresserad tonåring och man är inte supernyanserad, och de sammanhangen är ofta väldigt svartvita. Och jag tänker att om man då är en svartvit tonåring som kommer till ett sånt och sen så sitter man och pratar om hur vita män har förstört världen, så kanske det är lätt att bara säga nej, de här slåss inte för mig, och så går man åt rakt andra hållet istället och söker sig den andra ytterligheten. Jag vet inte.
Ja, jag har inte riktigt stött på dem i samma grad. Men jag tänker, både du och jag läste ju Angela Nagels, den här Kill All Normies, när den kom. Och den blev ju väldigt så här, första stora boken om alt-right, och tog upp Gamergate och liksom hur manosfären och liksom alt-right flöt samman. Men den hade ju också en del som handlade om, om man ska säga, en toxisk vänster på Tumblr och Instagram, liksom en toxisk wokehet eller något sånt. Och den, jag kände när jag läste den boken att så här, det var ett så kort historiskt lucka när den fanns liksom så här, i tidigt 10-tal, några år, och sen var den borta. Men den lever kvar liksom utan hyra i högerns huvud som ett hjärnspök, att den där woke-rörelsen är så ofantligt stor och bara kräver och cancela och kräver och liksom drevar och har liksom sitt hat. Och
de blåhåriga feministerna som sitter och skriker, ja, och sådär. Ja.
Någonstans måste ju de komma till punkten att så här, den här rörelsen ni skriver om, den finns inte längre. Det var liksom ett extremt kortvarigt fenomen, och tyvärr liksom, feminismen är ju på tillbakagången, både på grund av backlashen men även på grund av kanske sig själv också, att den har liksom backat på många plan. Så hur länge kan man liksom fortsätta ha feminismen som den här demonen att mobilisera mot då?
Så länge det finns ett intresse av att ena folk runt den som gemensam fiende. Men det är väldigt spännande att se sådär att man fortfarande pratar om, åh nej, blåhåriga feminister med näsring på Söder. Och man bara, vad pratar ni om? Det finns inte längre. jag avskydde också den perioden i svensk politisk internethistoria. För jag tyckte också att de var outhärdliga. Jag hade liksom feministiska gruppen Varför apor aldrig rosa klänning som jag var bannad från. Därför att allt det var folk som kom in och var ängsliga över så här. Nu har någon på mitt barns förskola, inte vet jag, så här, nu ska de klä ut sig och då hade de en indiankostym. Kan jag berätta för mig varför det här är problematiskt så att jag kan ta upp det med förskolepedagogen? Alltså så här, det var väldigt ängsligt och det var väldigt vitt och det var väldigt medelklassigt och alla så här saker som jag tycker att feminismen inte borde vara. Och därför så blev jag till slut bannad för att jag bråkade med och var dryg, förmodligen orimligt dryg mot många av de här personerna. Men det är som du säger, det här var ju liksom aldrig riktigt, det var ju aldrig en maktfaktor på det sätt som man tror. Mm. Det är som att de tror att den djupa staten består av så här galna feminister, vilket är en jättekonstig bild av världen, både i Sverige och globalt.
Vi började prata lite om det, om du tänkte så här, men finns det kvinnliga motsvarigheter till de här manliga strömningarna? Kvinnorörelse blir ju fel att använda som begrepp för att det är ju rätt feministiskt kodat liksom. Men om vi tänker oss en antifeministisk kvinnorörelse, för det har du också skrivit lite om, vad vi kan se för motsvarigheter.
Ja, jag skulle säga att jag märkte väl av, eller jag noterade först den tendensen för ett par år sedan, och det hade mer att göra med den sexnegativa delen av feminismen, eller jag vet inte om jag vill säga att det nödvändigtvis har med feminism att göra, för att många av de som drev den debatten är ju, vet jag inte om jag skulle kalla feminister nödvändigtvis, utan det kanske är personer som bara är konservativa, eller till exempel den väldigt högljudda porrkritiska rörelsen är ofta kommer med från liksom ett religiöst håll från början, men det är kvinnor som är religiösa och traditionella så. Och där, det är någon form av backlash som jag var lite orolig för. Jag skrev på Internationella kvinnodagen för ett par år sedan, 3 år sedan, om just det där. Hur farligt det är när folk som ser sig som feminister börjar göra gemensam sak med konservativa högerpersoner och nationalister. Och då gör man liksom det under någon sorts gemensam agenda av att skydda kvinnor. Så att inom den rasistiska rörelsen så pratar man ju väldigt ofta om så här våldtäktsmän, invandrade våldtäktsmän. Så. Och så försöker man sälja in det hos kvinnor. Och man kunde liksom se att de här debattörerna kunde enas över den tanken på att vi ska skydda kvinnor från sexuella övergrepp och göra gemensam sak över det. Idag så skulle jag säga att det är väl antitransrörelsen som fyller den funktionen tydligast av allt. Att man gör gemensam sak med väldigt reaktionära, oftast män och religiösa och högerpolitiker och sådär, för att slå tillbaka mot transpersoner, för att de utmålas som ett hot mot kvinnors trygghet. Men sen finns det ju också det som jag skrev om häromdagen, som är tradwife-rörelsen, som är väldigt spännande. För att jag skulle säga att det är andra sidan av myntet av incel-rörelsen, att du har en ung generation kvinnor som på samma sätt som backlashen syns hos unga män inte heller liksom tycker att de har fått det som de har blivit lovade av det moderna samhället. Att jag vill ju bara vara hemma och göra TikToks när jag sorterar mitt skafferi eller bakar bullar. Och jag vill ju bara träffa en man som kan försörja mig. Och jag får inte göra det på grund av att feminismen har förstört det här. Och det, jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tycker inte att den backlashen är konstigare än den hos incels egentligen. Därför att jag tror att vad det handlar om i grunden är att man ser på feminism, och den feminism man har vuxit upp med har inte varit nödvändigtvis en stark strukturell ideologisk kraft, utan det har mer varit en liberal feministisk boss bitch feminism som har varit så här: kvinnor kan, om vi inte kan, om du blir diskriminerad av din bank som kvinna, så kan du starta en egen bank och bli och starta Rosa Tjejbanken, där du kan äga företaget. Och det är ju den här nyliberala idén om att alla ska vara sin egen lyckasmed och sådär, som egentligen inte så, av hävd inte hylla, alltså hjälper alla. Därför att systemet bygger på att alla inte lyckas. Så att du kommer aldrig att kunna leverera en lösning som funkar för alla. Men istället för att inse det och inse att det här är inte feminism. Det här handlar inte om att kvinnor ska ha ett bättre liv. Utan det handlar om att kvinnor ska vara lika blåsta och utnyttjade och sönderstressade som män. Så ser man det som att det här är feminismens fel. Innan feminismen så behövde kvinnor inte ha en karriär och vara porrstjärnor och mammor. Och jag vill tillbaka till den enklare vardagen där jag kan bara vara hemma och ta hand om mina barn och göra långkok. Istället för att gå upp och slita i ekor eller så här, i hamsterhjulet, i kapitalismens hamsterhjul. Och det är också i grunden en rimlig kritik, tycker jag.
Det finns ju en arbetskritik och en alienationskritik i det, samtidigt som det är också en livsstil som bara passar kanske en viss form medelklasskvinnor, där också girlboss-feminismen kanske har varit stark. Att du kan få sitta hemma och liksom göra de där sakerna och ha en man som försörjer dig och liksom göra dina, vad ska man, hushållssysslor till en konst och en hobby och liksom göra någonting som du verkligen gör en livsstil av. Liksom. Det är så livsstilsbetonat.
Absolut. Och jag tänker också att historiskt så är ju inte det särskilt konstigt. Alltså att det är klart att det är ju de välbärgade kvinnorna som har haft tid i många fall. Alltså har tid och ork. Och liksom prata om kvinnors problem. Sen så finns det ju en lång historia av arbetarkvinnor som har drivit de här frågorna. Men de gör ju det ofta utifrån ett arbetsperspektiv, mer än ett livsstilsperspektiv. Därför att man liksom måste gå ut och slåss för rättigheter på arbetsplatsen eller sådär. Men liksom suffragettrörelsen var väl också grundad i väldigt mycket liksom hyfsat välbärgade kvinnor. Mm. Därför att det är de som har resurserna och kontakterna och tiden och orken. Så det i sig är inte så konstigt, men det är tydligt när man tittar på Tradwives-rörelsen. Det finns en subreddit för det också givetvis, som också är döpt efter Red Pill. Mm. Jag kommer inte ihåg vad fan den heter nu. Så här, Female Red Pill eller någonting. Och den publiken är ju väldigt medelklass och väldigt vit. Och inte superintersektionell på något sätt. Och som du säger så är det ju ett privilegium. Det är liksom, folk i allmänhet kan inte vara hemma och gå runt och göra TikToks när de pysslar i hemmet, i sitt fina hem. Och det är ju en svaghet i samhället i stort, såklart. Alla skulle kunna gå hem och göra TikToks när de bakar bullar. Det vore ju mycket trevligare. Men självklart är det så att det här är en ganska verklighetsfrånvänd rörelse som kanske också i grunden visar någonstans på att samhället är inte superbra och det finns en massa saker som inte funkar för någon. Men att backlashen vänds mot helt fel saker. Det vänds inte mot arbetslinjen, det vänds inte mot nyliberala reformer, det vänds inte mot olika typer av politiska beslut som har undergrävt försöken att skapa en vettig tillvaro för folk, utan man vänder istället mot jämställdhetskampen. Ja, de har det gemensamt i alla fall.
Ja, jag tänker också den här mytopoetiska mansrörelsen. Där är ju så tydligt att det finns en kvinnlig motsvarighet. Och det såg man också på den här dokumentären Rörelsen. Och det är ju hela den här, vad man ska säga, wellnesskulturen, new age-entreprenörerna som bygger mycket någon slags gudinnekult också, liksom den här jordmoden, jordnära kvinnan, hippiekvinnan som är nära naturen, som då ska finna en trygghet och balans i sin kvinnlighet och då finna den här lugna, sansade, trygga, liksom manligt förankrade som ska bejaka att de två, ja men, i den dokumentären var det så tydligt när de ställde upp sig på led mot varandra liksom, och männen skulle och kvinnorna skulle liksom så här, locka fram det liksom ur dem liksom med liksom.
Ja, och det är ju verkligen den äldsta liksom historiskt reaktionära synen på, den biologistiska synen på att män och kvinnor är yin och yang och de ska liksom, man ska balansera varandra och man företräder på något sätt olika energier som ska vara i balans och harmoni. Mm. Och det är ju väldigt mycket det som mansrörelsen ofta pratar om också, i alla fall den reaktionära delen av mansrörelsen, att kvinnor ska få vara kvinnor och män ska vara män och det stärker varann. Tittar man på queer-teorin. Judith Butler till exempel, som jag brukar gilla att referera till det här, för hon har ju pratat om heteromatrisen. Och att idén, den här behovet av den tydliga mans- och kvinnorollen kommer från början ifrån att vi har ett behov av ett heterosexuellt samhälle. Så att för att göra det heterosexuella samhället möjligt, så behövs det två tydliga arketyper för kön. Mm. Och det tycker jag är ett intressant sätt att vända på det, att säga att det finns absolut intressen av att vi har ett stabilt heterosexuellt kärnfamiljssamhälle på väldigt många plan. Alltså det finns en metod och en ram och ett mönster för hur vi kan göra det fungerande, för vi har gjort det så pass länge. Och för att det ska vara stabilt så ser man det på det som att då måste vi ha de här tydliga rollerna att fylla. Så alla vet vad de ska göra. Det leder inte till en massa konstiga förvecklingar där folk inte vet vad de ska förvänta sig. Där såg man ju väldigt mycket i samtyckesdebatten när samtyckeslagen fördes in. Att, så här, nu, man vet inte ens vad man får göra och inte. Man vågar inte ens säga hej till kvinnor för då kan man bli dömd för våldtäkt. Så här, ingen vet vad reglerna är. Jordan Peterson har pratat mycket om det där att det är ingen som vet vad det finns för regler längre mellan män och kvinnor. Förut var det så enkelt, för då var det var män som bjöd upp när man gick ut och dansade och det var kvinnor som sa nej och män som tjatsexade och så här. Och nu är det ingen som vet vad det är för regler. Så att till viss del så har väl det där överbryggt en del dålig kommunikation, tänker jag mig. Att så länge det finns väldigt tydliga förhållningsregler, även om de skadar alla inblandade och fördummar människor, så behöver man inte kommunicera.
Mm. Vi kanske ska sälja in Butler till kidsen genom att prata om det heteromatrix istället för matrisen. Det, vi har tappat den i översättningen där. Så att det,
precis. Det gillar ju de, Matrix och Red Pills. Och.
Mm. Men jag har ju någon slags guilty pleasure. Det är min docusåpa jag följer. Det är Twitters spaces, liksom, att varje kväll så är det en rad på Twitter, så här, röstsamtal, liksom, man går in och snackar. Och där finns det liksom ett forum, de kallar sig bananmjölkshögen, nu har de skippat det liksom, begreppet, men där det är högerextrema män som någonstans har ändå en öppen plattform, att de slänger inte ut folk, alla får komma in och prata. Så har det uppstått de här märkliga allianserna och bondandet då, där det har kommit in allt från ortodoxa eller katolska eller till och med muslimska män, serbiska män liksom, eller kurdiska män eller sådana som, ja, men som bor och uppväxta i Sverige som också har den här synen på feminism eller kvinnor. Alltså mannen ska vara man och sen så har konservativa familjeideal, att det, rasismen borde någonstans stöta bort dem från varandra, och det är ständigt närvarande det där tuppandet kring det, men samtidigt har de den punkten att bonda till. Men så har också liksom de här svenska högermännen, de har alla drömmer om tradwives. Och det är några tradwives som är inne och hänger i det där forumet som sitter och diskuterar matrecept och man ska mjölksyra grönsaker, göra surdegsbröd och sy sin egen klänning och sådär. Och alla är ju väldigt så här tassa på tå framför dem liksom och simpar för dem och tycker de är så coola. Men det är ju inte dem de drömmer om. De drömmer som gifta, kanske har barn med dem. Men där någonstans ångar ju allt av sex ändå. Och då är det, har jag fått lära mig begreppet, mena bärdis som de trånar efter. Alltså liksom tjejer från liksom utländska invandrartjejer som de är såhär, men hotet i Sverige, det är alla männen som kommer hit. De ska slänga sig ut, men vi ska behålla brudarna för de är så snygga, attraktiva. Och så att det är, där finns ingen konservativ syn på det alls. Och att det gärna liksom får vara lite vänster, det får gärna vara lite på de här brudarna som ska uppvaktas. Ett har varit väldigt nästan så här, som ett litet dokusåpa-spel, att varje nationell man skulle ha en mena bärdi som sin partner i, liksom, i den där chatten. Man kom in varje kväll, så var det då intrigerna, och sen så när de väl hade träffats så bara, men hur ska du kunna stå ut och träffa honom och han ska sitta och dra Mein Kampf hela kvällen och så sitter du där som iransk brud, persisk brud eller kurdisk brud, turkisk brud i det här liksom. Så de där liksom tradwifesen, de blev ju bara som någon så här uppvisningsobjekt. Så här. Det var ingen som trådade och ville ha sex med dem. Man ville ha barn någonstans långt i en framtid. Men fram tills dess så var det the game, och då gällde det att ragga så mycket som möjligt på turkbrudar ungefär. Liksom, så här.
Jag tycker inte det är så konstigt. Man skulle kunna till exempel titta på fenomenet med sverigedemokrater som har thailändska fruar.
Mm.
Som jag tycker också är väldigt intressant som fenomen. Och jag tror att det har att göra med liksom att det man... Jag tror att liksom det man är ute efter egentligen... Jag vet inte, det är såklart individuellt. Men jag upplever lite grann att det många av de här inceltyperna vill ha, det är ju en mamma som de får ligga med. Alltså de vill ju ha någon som säger åt dem att gå och lägga sig i tid och som lagar mat åt dem och som styr upp deras liv. Så de vill ju ha någon som har lite skinn på näsan. Och jag tänker mig att de här kvinnorna som söker sig till nationalistiska rörelser är ju generellt... För att de tror ju att det de vill ha är en så här undergiven, vän, blond, tradwife, så. Men egentligen så vill de ha en bossig mamma.
Mm.
Och jag tycker det där är väldigt intressant, för att när man tittar på Thailands thai-fruarna, den typen av kvinnor som kommer från en så här väldigt mycket hårdare, ett mycket, mycket hårdare och liksom mer hänsynslös kultur. Är det någon grupp av människor generellt som kan liksom bita ifrån, så är det ju ofta invandrarkvinnor av olika slag. Därför att de måste kunna göra det. Och thai, liksom, vad, den kontakt jag har haft med thailändska kvinnor, så här, de är extremt bestämda och viljestarka och sådär. Så att det finns en konstig ska man säga, paradox där i att man vill ha en traditionell fru, men som du säger, man vill ju inte ha de här lite mjäkiga, snälla, utan man dras ändå till den här konflikten och någon som kan sätta ner foten och peka med hela handen och sådär. Och det är väl i och för sig inte så ovanligt, tänker jag, i de här kulturerna, därför att kommer du från en kultur där du har en väldigt könssegregerad och väldigt tydliga könsroller, och du är så här, kvinnans domän är hemmet, där får hon bestämma och peka med hela handen och sådär. Hon får bara inte göra det ute i samhället i stort. Så, så gör man det med en annan självklarhet, tänker jag mig. Men jag vet inte, jag har inte sett en av de här relationerna liksom från insidan på det sättet att jag kan uttala mig med det. Men jag tror att det finns någonting där i att man... Jag tror inte de vet riktigt vad de vill ha egentligen.
Nej, men jag tror att de har ideal, och det är precis liksom som idealet om samhället. Det homogena, rena samhället, den homogena kärnfamiljen, tradwifen. Det är liksom det man sätter upp. Mm. Men det är ingenting som de går igång på liksom, eller tänder deras lustar eller liksom får dem att... Men som ideal så är det eftersträvsvärda någonstans som... För en annan tid, för i framtiden kommer det här.
Ja, Ja, och precis. Så att när man väl har haft kul så hittar man någon så här halvtråkig, liksom, vit nationell kvinna som man kan skaffa vita barn med. Vilket är roligt, för det är det man beskyller kvinnor för. Det är ju hela idén i mycket av manosfären. Det är ju att kvinnor vill åka ut och åka kukkarusellen tills de blir 30. Och då vill de hitta en 6 av 10 snubbe som tjänar okej och skaffa barn med. Och sen är de otrogna mot honom med någon chad. Men det måste finnas en del projektioner i det. Jag har reflekterat mycket under tiden som jag har tjafsat med högerextrema. Men att de har någon sorts hang-up på tanken att alla vänsterkvinnor går och trånar efter nazistmän.
Ja.
Och jag har liksom aldrig sett det här i den riktiga världen, att det här händer. Så jag har alltid förutsatt att det är någon sorts omvänd projektion. Därför att de går egentligen och trånar efter kvinnor som inte håller med.
För alla vänstermännen är ju sojapojkar.
Oh ja, har svaga liksom, handleder.
Så då finns det ändå ingenting där att hämta för.
Nej. Nej, det ska bli spännande att se liksom vad det tar vägen, därför att jag tror precis som du säger inte att det man egentligen är ute efter, jag menar vad fan, många av de här snubbarna som säger att de vill ha en tratt, för de har ju inte tänkt på logistiken runt det här.
Nej.
När jag satt på en Discord-server i många timmar och pratade om feminism med unga högerextrema killar, så de har ingen reflektion över så här, vad deras roll i det här skulle vara riktigt. För deras roll i det här traditionella, i den här traditionella relationen, det är så här, du måste skaffa ett välbetalt jobb för du måste kunna försörja 2 personer. Det är ganska få som har ett jobb de kan göra det med. Så det är ett. Börja där. Liksom. Och sen så måste du vara beredd att ge upp en massa andra saker. Du måste veta att varje gång som du går till jobbet, om du skulle tröttna på ditt jobb eller bli sjuk eller någonting, då hamnar din familj på gatan.
Mm.
Är det ett ansvar som du vill bära själv verkligen? Har du reflekterat över att det kanske inte är så nice? Och att det kanske är bättre om du hittar någon som du kan ha liksom en jämställd relation med, där ni delar på den bördan. Så ni slipper sådär skjuta er i huvudet när ni blir av med jobbet och har skuldsatt familjen upp över öronen. Men de har liksom inte tänkt så långt. De vill inte riktigt bygga upp någonting där de har någonting att erbjuda. För det skulle ju vara lättare att stå ut med. Om det är så här, nu kan jag försörja någon. Är det någon som vill komma och gifta sig med mig och bli försörjd och vara hemma och baka bullar? Ja, men fine. Vill man leva så är det helt okej om alla inblandade är nöjda. Men då måste de ju ändra hela samhället först, och det är väl där frustrationen uppstår, att samhället är inte byggt för det här.
Nej, och sen är frågan hur mycket allting kokar ner till sexualiteten, att just det här hela könskriget, oavsett om det gäller trans, homosexualitet, drags, invandring, så är det, eller tradwives eller någonting, så handlar det om demografiska förändringen. Att se vem har sex med vem och att det måste regleras liksom. Och att problemet är inte vilka männen har sex med, utan det är liksom de vita kvinnornas sexualitet måste regleras så att de inte gör som vänsterkvinnor eller har sex med liksom de invandrande männen liksom. Om invandrarmännen håller sig till sina invandrarkvinnor och det växer, så ja visst, det är ett problem på sikt, men det är fortfarande liksom, det finns inte den där rasblandade aspekten i det, så att säga. Och så att det är verkligen så här, snarare än man kanske vill ha en tradwife, så är det hora madonna grejen att svenska kvinnor ska liksom vara rena, hålla på sig, och inte bara moraliska skäl, utan att det är en fråga om folkets överlevnad, liksom, att bevarandet av den vita rasen, att de gör det liksom. Och skulle de utforska, utveckla sin sexualitet, eller sexualiteten tar sig andra former som är icke-reproduktiv liksom, då innebär den ett hot. Liksom. Mm.
Det där är ju en jätteintressant konspirationsteori runt transpersoner specifikt. sådär att från just extremhögerhåll får man väl ändå säga att på något sätt så är transmän, eller så här, transkvinnor är den perfekta konsumenten och den perfekta arbetaren.
Mm.
Därför att det är en målgrupp som inte kommer att få vita barn. Och det är också en grupp människor som man kan utnyttja i arbetslivet på olika sätt. Genom att väldigt många, vi vet att liksom män är bättre på, vi vet inom stora citationstecken, men så här, män är mer benägna att söka sig till olika typer av IT-jobb och sådär. Men då är det jobbigt att ha män där för de är inte lika lätta att kontrollera som en transkvinna. Så att man kan ha dem som arbetsboskap inom IT och som konsumenter som aldrig föder barn. Och så kan man importera dem. Så det är jättespännande, så här konstig och spännande global konspirationstänk runt transkvinnor specifikt. Att det gynnar på något sätt den judiska globala agendan att vita män kastrerar sig själva. Så absolut, det hänger jättemycket på reproduktion. Som alltid när man ska polisa sexualitet så är det är inte ett problem om en vit nazist går runt och gör en iransk tjej på smällen. För att då har man ändå inte egentligen, vad ska man säga, då har egentligen bara tillfört mer vitt blod till den demografin. Men det är problem om kvinnor gör det. Men ja, det är spännande hur du alltid landar tillbaka i just reproduktionskontroll och idéer om kvinnors sexualitet och Madonna-hora-komplexet där man vill ha en vit svensk kvinna som är tradwife, men man vill inte ligga med dem annat än för barnalstrande. Vi är lite fast i det där, tror jag. Vi kommer liksom inte ifrån det heller. Så länge vi har en sexualdrift så kommer den här typen av... Det kommer liksom alltid att försöka bygga sig ideologi runt det.
Jag har alltid tänkt som i 300 när det står de här maskulina männen och kämpar och har sina tradwives hemma som upprätthåller borgen när de är ute och slåss. Och så kommer den här liksom stora, könslösa queer... persiska eller liksom armén liksom flytande någonstans, har jag alltid tänkt med mig, men så här, det finns något så oerhört förlösande i pride, i det här karnevalska, så här, att ja, men släppa på de här normerna, idealen, det hårda kontrollerandet, att du behöver någonstans där du kan känna att men du har levt i en sekt, här kan du komma ut och bara slappna av oavsett vad du egentligen har för sexualitet, vad du har. Och det är frågan hur man någonstans når unga, om det är liksom, sker en sån dragning hos unga män idag, att antingen att kvinnor är en attiralj eller ses liksom feminism som ett hot eller liksom någonting som man ska liksom tricka, lura fram till sex eller dominera på olika sätt. Hur skapar man, eller vad finns det för motkultur liksom som kan få dem att känna sig inrymda i ett feministiskt projekt? Så här?
Jag tenderar ju att se på mansrörelsen som den ser ut idag som ett sökande efter den här nya identiteten. På samma sätt som kvinnorörelsen en gång i tiden hade mer av liksom en ideologisk splittring, det finns ju idag också givetvis, men framförallt när det var nytt, idag så finns det ju väldigt tydliga ideologiska feministiska inriktningar och så vidare. Och mansrörelsen skulle ju behöva någonting liknande, tänker jag. Och visst, mycket av det här ideologiska ramverket finns ju redan inom feministiska teorin, men det kommer man ju inte, det når ju inte ut till de här människorna. De kommer ju inte sätta sig och läsa genusvetenskap, liksom, för det är fienden.
Mm.
Men jag tänker mig att många av de här kanske bara behöver göra den resan själva. Man kanske behöver ha en feministisk mansrörelse som gör det här sökandet, som formulerar sina egna idéer om vad en man ska vara. det är bara jävla synd att män när de gör de här grejerna tenderar att liksom börja ta ut det på samhället i form av våld på ett sätt som kvinnor inte har gjort. Men jag vill tro någonstans att det här är det är någon sorts växande period där man behöver formulera de här ramverken för vad en mansrörelse ska göra. Och jag vill tro att det är det och att vi kommer att landa i någonting vettigt förr eller senare. Men egentligen så handlar det väl om att fortsätta påminna om de sätt på vilka patriarkala strukturer ofrånkomligen skadar och förtrycker och begränsar människor oavsett kön. Att fortsätta prata om hur mycket av det som man ser problem med i mansrörelsen är saker som feminismen också har problem med. Mm. Eller som i vissa fall vänstern har problem med. Eller alltså där det finns folk som har gjort de här grejerna. Det finns folk som har tänkt igenom det här. Det finns folk som har formulerat kritik mot hur samhället är uppbyggt. Som man kan gå till och lära sig av och ta in och omforma till någonting som man kan använda i sitt eget liv. Och problemet är väl just det att så mycket av det här är kodat som en del av konspirationen.
Mm.
Det är lite som varje gång man som vänsterperson sitter i en diskussion med någon från ytterhögen och så vill de att man ska så här, försvara typ, inte vet jag, någon sån här nyliberal reform liksom. Mm. Och man bara säger, men det här, tror du det här är en vänstergrej? Mm. Liksom? Varför tror du att det här är en vänstergrej? Varför tror du att det är en vänstergrej med vad det är nu de kritiserar? Jag kommer inte på något bra exempel. Men det händer ganska ofta att man har någon idé om att vänster är antingen blåhåriga Tumblr-feminister eller Twitter eller sossarna för den delen. Men liksom, det är samma med feminismen. Jag tror att skulle du prata med en av de här människorna och faktiskt prata om feministisk teori så skulle de ju kunna relatera till mycket av det.
Mm. Och jag tror också någonstans ska man bemöta den här liksom mansfallet, manskrisen som leder in i konservatism, fascism, traditionalism, så nyckeln eller liksom så här enigmat liksom att knäcka liksom för att få dem att kunna röra sig någon annanstans. Det ligger inte kritiken mot bara det, utan det ligger i kritiken mot liberalismen. Liksom att se att även i deras rörelse så bygger allt liksom på, det bygger så mycket på alienation, liksom, att inte känna sig hemma. Och den är så inriktad då på självhjälp, en personlig karriär, du måste personligen liksom, du kan inte se det systemiska, systematiska i det, utan allt handlar om att hur du själv ska liksom på olika sätt klättra ur det, och alternativet är bara att vara svartpillrad om du inte själv kan som individ klättra. Och hur konsumtionsinriktad, alltså konsumtion av identiteter, att du förverkligar dig själv då som framgångsrik genom en form av konsumtion av olika identiteter. Mm. Och allt det där är liksom en kritik av nyliberalism, slår rakt in i det där liksom att vi, men ska vi bryta mot det här liksom att det personliga är politiskt, liksom feminismens gamla devis är lika giltig för dem, liksom att det du upplever som person handlar inte om dig som individ, utan det handlar om politik, det handlar om struktur, det är någonting större, det är någonting du inte själv kan rå på, utan du behöver möta andra, hitta gemenskaper med andra, formulera liksom någonting tillsammans för att bryta det där.
Mm.
Sen är ju de så oerhört fixerade med att det ska vara en manlig separatism liksom kring det där.
Men så har ju kvinnorörelsen varit i många
mycket. Kvinnorörelsen också. Är ju så, och de har ju varit så, ja, men om man läser så Adam Schweiman och Ivar Arpi, så har de alltid hatat liksom så här rasseparatism, kvinnlig separatism, men nu är det tyst på den kritiken, för nu är manlig separatism är lösningen på allting liksom. Så precis som jag ser att undertryckta grupper har en nytta av separatism för att formulera liksom sina, hitta sina så här gemensamma, sin situerade kunskap, så tror jag vi behöver någonstans bryta upp den där liksom strikta mansseparatismen genom att bara skapa gemenskaper som går bortanför identiteter.
Mm.
Är någonting som sabbar hela deras projekt, att liksom så här, men fan, jag menar, när jag diskuterar med Ivar Arpi just det här liksom, jag sysslar med CrossFit, han har liksom också tränat, men han tränar liksom med bara män liksom, för att det är nästan suspekt att ha kvinnor i gruppen som är med och tränar. Hans, jag har en annan vän som också är ute så här och trummar i skogen. Han är också så här, men du måste ha en manstam runt omkring dig som kan bära dig gemensamt. Det är ett gemenskap, sökande som svar på en alienation. Men det får bara vara män i den. Och jag bara, varför då? Just de här bitarna behöver inte. Det är ingenting som är könskopplat i det där. Liksom, att det är klart det behöver gemenskaper, men varför kan inte de gemenskaperna vara blandade?
Prata, är inte de som säger det i, var det i rörelsen, eller blandar jag ihop den med tre papporna som jag också tittade på, som också har så här pappaläger, apropå den olika typen av mansaktivism. Men det är väl någon som säger det, att det är så skönt att det inte är kvinnor där, för att om det hade varit kvinnor där så måste alla liksom spela en roll. Alltså då måste man gå in i någon sorts peacocking, sådär, man måste börja förhålla sig till, det är någon som kommenterar det, att det är så skönt att det bara är män, för att då behöver man inte tävla om varandras uppmärksamhet.
Eller, ja, nej, men det är rörelsen som pratar mycket om det.
Mm. Och jag är lite så här, oj, ni tror inte typ att problemet kanske ligger i att ni inte kan umgås med kvinnor utan att se dem som sexuella partners, liksom, eller så här. Det är väldigt konstigt. För mig är det väldigt konstigt, och det kanske är för att jag har, som sagt, varit väldigt ofta i liksom mansdominerade miljöer. Så att för mig är det så, tanken på att du inte skulle kunna vara i ett sammanhang med folk av motsatt kön och bara gå runt och se alla som partners. Eller liksom, för mig blir det väldigt konstigt. Men det kanske är så att människor i allmänhet har en ganska könssegregerad tillvaro. Mer än vad jag är van vid. Det kanske är så enkelt att väldigt många, ja, men du går i skolan med folk, men sen så har du dina kompisar som är av samma kön, och du träffar en partner, och sen så träffar du kanske, jag kommer ihåg så när jag under tiden för många år sedan när jag bodde i norrländsk småstad, och så var man ute på och skulle käka middag liksom med min dåvarande pojkvän och hans killkompisar och deras flickvänner och sådär. Och det blir den här väldigt Svensson-Svensson-aktiga liksom uppdelningen. Alla kvinnor i ett rum, alla män i ett rum på något vis. Vilket var väldigt konstigt för mig då också. Jag förstod liksom inte den dynamiken, och jag var väldigt obekväm i den. För att ofta så hade jag sådär kanske mer gemensamt. Vi kunde prata om datorspel eller någonting med hans killkompisar. Och vi hade ingen aning om vad flickvännerna pratade om oftast när de är mix. För jag menar, de kände ju inte varann heller. Utan de var ju bara sammanförda för att de var flickvänner till det här kompisgänget. Vilket gjorde att de pratade om saker som kvinnor förväntas prata om. Vilket är ganska ointressant oftast. Jag tror inte att de var så tråkiga människor som de framstod som i det sammanhanget. Men det kanske är så liksom att människor generellt har inte så mycket kontakter med folk av andra kön. Jag vet inte. Det låter konstigt att det skulle vara så. Men jag vet inte hur man annars skulle förklara den här idén om att du inte kan slappna av. När det kommer till kvinnoseparatistiska rum så finns det ju väldigt ofta en anledning som har att göra med att man kanske har utsatts för olika fysiska övergrepp av män eller sådär, och därför känner sig otrygg.
Jo, verkligen.
Och det finns väl inte riktigt i mansgrupperna, tänker jag mig. Så här, kvinnor är ju sällan ett fysiskt hot mot män på det sättet. Ett intellektuellt hot, möjligen.
Ja, vi har pratat i över en och en halv timme, så jag tänker vi ska avrunda lite där.
Mm.
Men man kan läsa dina texter. Jag kommer lägga upp lite länkar och så också. följa din Twitch också.
Ja.
Så tack.
Jag vill
för
verkligen, jag vill verkligen bara som sista grej så uppmana alla att om man inte har tittat överhuvudtaget på livestreams. Jag vet att det är många som inte har tid och ork och sådär. Man ska kunna sätta sig 2 timmar eller 3 timmar på en söndagkväll. Så här, det kan vara ganska svårt. Men om man är en person som tycker att det är kul att lyssna på när folk pratar om politik och kanske också ha folk att prata politik med, så är det precis det som jag försöker göra. Människor behöver en flock liksom, och sitter man hemma på kammaren och lyssnar på poddar så är man ganska isolerad. Men här kan man sitta och diskutera med folk om politik.
Har du alltid keps på det?
Nästan allt.
Nästan allt.
Jag måste ha det nu, för det har blivit min grej lite mot min vilja.
Men hur är könsfördelningen där på Twitch? Och så är det, och speciellt också när ni gamer, liksom, är det någon skillnad där?
Jag skulle säga att generellt när du gör saker online, det är ju liksom, det är väldigt plattformsspecifikt vad du har för könsfördelning. Och jag skulle säga att Twitch, eftersom det är datorspel, så är det betydligt färre kvinnor generellt på plattformen. Men däremot så är det ju en växande publik som tittar på. YouTube är ju mycket jämnare könsfördelning, skulle jag säga. Mm. Och nu råkar jag vara på Twitch som är gaming i första hand, så där är det fler män. Så jag skulle säga att jag förmodligen har fler män i min publik där också. Men en hel del kvinnor också, faktiskt. Bara att jag har liksom fått locka in dem efterhand, för att det är inte en miljö som, alltså gamingkulturen är ju inte supervälkomnande mot kvinnor generellt. Eller har inte varit. Det har blivit mycket bättre. Men jag vet inte, jag tror att fler skulle må bra av att ha den typen av utrymmen där man kan sitta och snacka skit om politik och sådär på söndagkvällar. Det brukar vara väldigt trevligt.
Åldrar då? Vad är det för åldrar?
Oj, jag skulle gissa, om man tittar på min community överlag, så skulle jag gissa att merparten är nog mellan 25 och 45 kanske. Så det är ganska brett spann. Jag tycker det är lite läskigt med när det kommer in för unga människor. För jag är liksom för gammal för att det ska vara bekväm med det. Men någonstans där skulle jag säga, i det spannet. Så att det är inte liksom de yngsta målgrupperna. Men de vill jag heller inte riktigt ha. Alltså jag skulle känna mig så obekväm med det. Jag vet att varje gång jag får in någon 13-åring som följde mig på Instagram. Och jag var bara så här, nej, jag måste blocka den här personen. Jag skriver så mycket galna grejer. Så att, ja, någonstans där. Men jag önskar att fler skulle göra det. Jag tror att många skulle må bra av det. Jag tror framförallt att det finns väldigt många vettiga, liksom, framförallt vänsterpersoner, som sitter hemma och lyssnar på massa poddar och läser en massa texter, men som aldrig provar att prata om saker.
Mm.
Och jag tycker att alla borde prata mer om politik och bolla mer idéer. Och därför så tycker jag livestreams är bra. Speciellt om man inte har möjlighet att, eller vågar gå ut och träffa folk i liksom verkliga livet, så kan man börja där.
Ja, för jag tror både Twitter Spaces och ännu mer Clubhouse blev mycket kvinnor liksom som var inne och pratade.
Ja.
Mer än kanske
ja.
Discord och Twitch och sådana andra.
Precis, de som är kopplade till gamingvärlden är ju mer, det är mer snubbar som hänger där av gaming själ, så att säga. Så det är ju en svaghet med att vara på Twitch faktiskt, istället för på YouTube till exempel. Men ja, man kan gå in på min YouTube-kanal och titta på några av de klippen. Så kan man se lite grann hur det ser ut i alla fall. Mm. Och sen är man jättevälkommen att komma förbi. Vi har indoktrinerat många newbies till att komma in och börja gilla och titta på streams. Så att, jag fortsätter den kampen på mitt håll. För att det är väldigt, väldigt rolig form för politik, tycker jag.
Ja, jag älskar när det blir interaktivt. Så att
ja.
För det, min del av vänstern suger på det interaktiva. Så att det,
ja, du har ju gästat på Twitch på 1 maj för 2 år sedan kanske.
Med mina kassauppkopplingar, det är alltid det faller på.
Precis. Men du får komma tillbaka någon gång när du har en bra uppkoppling. Så får vi...
Det ska jag definitivt göra. Jag ska lägga upp länkar till ditt. Få ta några där ni tittar på Tradwives videos också.
Liksom. Ja, precis. Ja, vi har ju tittat på Evelina Hane till exempel en del.
Ja, men tack så mycket Myra att du kom.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.